Den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, är fylld av symboler. Och den är författad i slutet av första århundradet efter vår tideräkning. I en miljö där klimatet har hårdnat för de grupper som tror på Jesus som Guds son. Och det är framförallt från romarriket som pressen har ökat. Därför att man har upptäckt att den här gruppen är någonting annat än den judiska gruppen som ju var accepterade i landet. Och en av de ledarna i den här nya kristna rörelsen är Johannes. Och han anses vara så farlig så han deporteras till ön Patmos. Och det är där som man skriver den här boken. Det skrivs som en uppmuntran till människor att hålla fast vid sin tro och att inte ge efter för omgivningens påverkan. Och det är en bok som framförallt är fylld av tröst och trots. Och jag kan inte låta bli att tänka på människorna, många av de unga som idag går ut på gatorna i Iran för att kämpa för sin rätt till att tro och leva som de vill. Och jag tänker på kriget i Ukraina där också människor kämpar för sin frihet och för sitt land och rätten till sin historia och sin framtid. Och samma kamp ser vi utövas på många, många platser utöver vår värld idag. Där enskilda människor, politiska ledare och stater tar sin makt och rätt på bekostnad av andra. Och vi ser samma maktspel kring klimatet. Där utsatta länder under det internationella mötet COP27 i Egypten envisades med att rika länder måste vara med och betala för konsekvenserna av hur vi har utnyttjat klimatet. Men att rika länder, däribland Sverige, förhalar och förhalar frågan och vill inte betala. Det är med allt detta i ryggen som jag läser Uppenbarelseboken och vi ska få lyssna till texten.
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han ska öppna boken med dess 7 sigill.
Johannes gråter häftigt, för det finns ingen som är värdig att öppna boken. Och jag känner igen mig i känslan av maktlöshet. Alla de gånger jag suttit i samtal med en ung människa och känt att jag har inte riktigt räckt till. Men där jag ändå självklart stannar kvar, därför jag tror på att själva närvaron gör skillnad. Jag känner igen det i min egen och andras uppgivenhet när det gäller världens framtid och politikers bristande förmåga att fatta de beslut som behövs för omställning. Eller i läsandet av nyheter om hur maktgalna människor ständigt vill ha mer utan att tänka på konsekvenserna för andra. Jag grät häftigt över att det inte fanns någon som är värdig att öppna boken och se i den. Boken symboliserar framtiden. Världens framtid och Guds tanke med den värld som Gud en gång skapade. Och efter varje del av processen sa att detta är gott. Den som kan öppna bokrullen enligt det här symbolspråket, det är den som inte bara har makt att se in i framtiden, utan också kan skapa framtiden och påverka historien. Johannes gråter häftigt, för det verkar inte finnas någon som är värdig. Men då hörs en röst. Jo, men det finns någon. Lammet finns. Lammet är en gammal judisk symbol. När det judiska folket skulle lämna Egypten var det lammets blod på dörrposten som räddade folket. Och för de kristna blev lammet en symbol för Jesus. Vi har det här i vår egen kyrka. Lammet som symbol. I dagens evangelietext läste vi om hur Jesus kommer till synagogan i sin hemstad och får uppdraget att läsa dagens text. När han får bokrullen i sin hand läser han ur profeten Jesajas bok och säger att idag så har orden fått sin uppfyllelse genom honom. Herrens ande är över mig, ty han har utvalt mig att ge glädje till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Till en början får han allt folket med sig. Vilka fantastiska ord! Tänk om det här är sant. Skulle det vara så att det Messias, den de har väntat på i generationer, äntligen är här och står mitt ibland dem? Men så hörs en röst. Är det inte Josefs son? Och helt plötsligt vänds allt. Och man börjar prata i munnen på varandra och ifrågasätta vem det här är. Har han rätt att uttala sig på det här sättet? Hela synagogan är i uppror. Och de driver Jesus ut ur synagogan, ut på en brant. På berget som ligger i utkanten av staden. De vill stötta ner honom för berget. Men Jesus vänder sig om, går rakt igenom folkhopen och fortsätter sin väg. Den här situationen, kanske inte fullt så dramatiskt, tror jag att vi alla kan känna igen. Att vi har någon form av erfarenheten av det här, att vi har en förväntan, en bild av något som ska hända. Men så visar det sig att den där bilden inte riktigt stämmer. Och när den där bilden inte stämmer, inte infrias, så kommer besvikelsen och kanske också ilskan. Och det där kan gälla i de mest skilda områden i livet. Och när vår förväntan inte infrias så kan det vara så att vi reagerar utan att riktigt reflektera över vad vi gör. För det är svårt att ta in det där som är annorlunda. Svårt att se och acceptera att det som inte blir som jag har tänkt mig kanske också kan bli bra och till och med bättre. Och ska vi vara ärliga så finns där kanske också rädslan. Rädsla för förändring. Rädsla för att ha fel och att inte ha kontroll över det som sker. Rädsla för att dela med oss, bjuda på oss själva och det vi har. Riskera att bli avslöjade. Riskera att behöva ge avkall på vår egen bekvämlighet. Vill jag överhuvudtaget förändras? Vill du? Vill vi som gemenskap och samhälle? Det är enklare att skylla på någon annan. De förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jesus väljer sina strider. Och det behöver också vi göra. Samtidigt behöver vi ha modet att stå upp för det vi tror på. Men ingen förväntar sig att vi ska göra det på egen hand. När känslan av maktlöshet och otillräcklighet kommer får vi kroka arm med varandra och söka efter hoppet tillsammans. För hoppet kommer inte alltid självklart till oss, även om det ofta finns där närmare än vi kanske tror. Det kan handla om små saker i vardagen som ger energi och glädje. Som att göra saker jag egentligen inte orkar men jag vet att jag mår bra av. Som att gå ut och gå. Tända ett ljus när det mörknar. Söka efter människor som kan bära mitt hopp ett tag när jag inte orkar. Att söka hoppet är också att agera i de större perspektiven. Protestera, informera, helt enkelt våga ta ställning. Det är hoppet som driver människor ut på gatorna för att protestera och försvara sitt land. Det är hopp som får människor att inte ge upp om att de skyldiga ska ta ansvar för sitt handlande. Att söka efter hopp kan vara att våga tro på en kraft större än mig själv som vill mig, oss och vår värld gott. Våga tro att Gud alltjämt skapar nytt och att Gud håller framtiden i sin hand. Att söka efter hopp är en kombination av att vila i att jag inte kan göra allt, men att det jag gör spelar roll när jag gör det tillsammans med andra. Václav Havel, en tjeckisk politiker och dramatiker som kämpade för demokrati och mänskliga rättigheter, skrev i en svår livssituation: verkligt hopp är inte övertygelsen om att allt kommer att bli bra, utan vissheten att det är värt att göra något oavsett hur det går. Hopp hör ihop med mod. Modet att sätta sig i rörelse. Hopp är att fortsätta gå trots allt. Ibland får vi nära någon annans hopp genom att gå med den andra ett steg i taget och andas däremellan tillsammans. Och i ordet tillsammans finns för mig både människor och Gud. Den här veckan som har gått så har jag suttit i några riktigt svåra samtal där jag kände mig just så där otillräcklig. Personer som har mått bättre, ni vet, det går upp och ner, men nu har det riktigt tufft igen. Men mitt i det där svåra så kände jag trots allt mig inte ensam, utan buren av någon som jag kallar Gud. Och min tysta bön i den där stunden var att också den andra personen i soffan intill, i alla fall för en stund, skulle känna sig mindre ensam. Buren av en kraft starkare än vi båda. Vi får tro att det finns någon som är värdig att öppna boken. Framtidens bok. Någon som är sänd att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år. Denna någon finns här och nu. Mitt i den mörkaste natt finns ljus och en närvaro. Mitt i stormen finns en fyr att navigera efter. En fyr som sänder ut sitt ljus i natten, öppnar famnen och tar emot. Amen.